24 juni 1993. Statsminister Bildt.
Så till en annan aspekt av FNs insatser i före detta Jugoslavien. Den svenska regeringen kommer att ge klartecken för den svenska FN-bataljonen som nu utbildas först när den noggrant har prövat förutsättningarna för den planerade FN-insatsen i Bosnien. Det säger statsminister Carl Bildt, som också är bekymrad över att FNs politiska förmåga att leda sådana operationer som det kan bli fråga om i Bosnien.
Vi måste självfallet pröva den här frågan mycket noggrant. På samma sätt som vi är mycket starka i vårt stöd till FN rent principiellt, så är vi mycket noggranna i våra konkreta ställningstagare när det gäller vilka situationer som vi går in i. Och därför kommer vi att göra en mycket noggrann prövning både av mandatet, av möjligheterna och av att deltagarkretsen i övrigt ser ut på ett sätt som vi tror är bra. Och där tycker jag att EG-stater är beredda att ställa upp med mera trupp och mera pengar, att det är betydelsefullt.
Är du bekymrad över att FN inte har tillräcklig kapacitet att leda så pass här besvärliga operationer som det nu är frågan om?
Ja, det är jag. Och det är ingen tvekan om att det behövs förstärkningar och väsentliga sådana när det gäller FNs förmåga att leda, samordna och styra så här komplicerade operationer. Det har ju skett en förändring så tillvida att medan FN tidigare har varit inne, nu gör jag undantag för Kongo och Korea, varit inne enbart i fredsbevarande, där man har varit neutral, man har stått mellan parter och medlat eller varit polis egentligen längs en linje, så är man ju nu inne med en helt annan ambitionsnivå när det gäller att faktiskt ordna upp situationen, om det så är i Kambodja eller om det är Somalia eller om det är Jugoslavien. Och det ställer helt nya, annorlunda och mer kvalificerade krav på FNs ledningsorganisation.
Är det bra att FN har den ambitionen att verka också fredsframtvingande, som det heter?
Detta har alltid varit Sveriges önskan. Att vi skulle ha ett FN som aktivt kunde verka för fred. Ingripa mot de som stör freden och ingripa mot aggression. Det är mycket bättre att vi har ett fungerande globalt, kollektivt eller europeiskt system som gör det, än att varje nation försöker göra det var och en på sitt sätt.
Så att sända svensk eller annan FN-trupp till uppgifter som kan innebära strid, det är så FN ska fungera?
Ja, vi ska helst inte ha varit i situationer där vi har krig och strid i världen, men ja, så är det. Så har det varit tidigare också. Sverige deltog ju och var till och med ledande i den mest omfattande sån här operation som vi hade innan vi kom in i den nu aktuella fasen. Jag tänker då på Kongo i början på 1960-talet. Det var en framgångsrik operation i allt väsentligt. Och jag tror att i den nya ordning som vi nu har efter kommunismens fall, så är förutsättningarna bättre för att FN ska spela en aktiv roll. Och Sverige har varit påskyndad av denna utveckling. Då måste också Sverige vara berett att vara en av de nationer som spelar en aktiv roll i detta.
Statsminister Carl Bildt intervjuades av Börje Remdahl.
...24 juni 1993... ny företagssammanslagning i Skandinavien.
Så har det bildats en ny företagsjätte. Det är finska Neste och norska Statoil som slår ihop sina petrokemiverksamheter. Och det nya bolaget, det blir Europas största och ett av de fem största inom petrokemi i hela världen.
Vad som har hänt idag, det är ju att vi har påtecknat ett avtal med Neste om att slå samman, som du säger, våra petrokemiska verksamheter i ett nytt till lika delar ägt bolag som ska verka från och med årsskiftet 93-94.
Statoil och Neste väntas kunna komplettera varandra eftersom Neste är starkare på distributionssidan och norska Statoil har bättre råvarutillgångar. Neste är idag ordentligt större än Statoil på petrokemisidan. Det nya bolaget blir ägt till lika delar av Statoil och Neste, vilket gör att Statoil fått betala rejält för kalaset. Det rör sig om ett antal miljarder. Det nya bolaget får 6 000 anställda och en omsättning på 20 miljarder kronor. För Sveriges del berörs 3 000 anställda av sammanslagningen. Dels inom Statoil och Nestes verksamheter i Stenungsund, men också inom plastområdet där bolagen idag bland annat är stora leverantörer till Volvos inredningar.
Ja, det vi ser det är ju att detta ska stärka vår konkurrenssituation. Att i en sån här sammanslagning så ges det ju ett antal möjligheter för att både rationalisera och att utveckla på sikt.
Neste och Statoil har idag ungefär 3000 anställda i Sverige. Kommer den här siffran att förändras i och med sammanslagningen?
Vad det här kommer att innebära på personalsidan, det är inte känt idag.
Vi har det Stig Blomberg som är vd för Statoil Petrokemi i Sverige. Reporter var Fredrik af Malmborg.
...24 juni 1993, Japan.
I juli är det parlamentsval i Japan och det blir sannolikt ett spännande val. Redan innan valkampanjen formellt har dragits igång spekuleras det i vem som får leda nästa regering. Liberaldemokraterna som har regerat oavbrutet i nästan 40 år får troligen inte egen majoritet. Klarar de av att bilda en koalitionsregering eller går makten över till de nya utmanarna? Här är vår Asien-korrespondent.
Japans nya politiska parti Shinseito, som översatt från japanska betyder ungefär det nya ljuset eller förnyelsepartiet, ligger redan under påtryckningar från den gamla, impotenta oppositionen om att till valet den 18 juli bilda en allians så att partierna gemensamt kan torpedera de traditionella makthavarna LDP efter deras 38 år vid makten. Det var Japans främste fackförbundshövding som idag kommit med inbjudan till förnyelsepartiets män om att de ska träffa de fem övriga partiernas ledare. Och den nya partiledaren, den 57-årige före finansministern Hatta, som nu är i Japan, bärs fram på en våg av nyfikenhet och som är elektrifierat Japans vanligtvis så matta valkampanjer. Han svarar: mitt parti ska ställa upp med så många kandidater som möjligt och vi ska överväga koalition med alla utom LDP. Ja, även med de ortodoxa socialisterna. Och mycket tyder på att det blir Hatta själv som om mindre än en månad blir den nya premiärministern. Detta är ett land där tills ny politik varit så ritualiserad och förutbestämbar. Men det är viktigt att i minnet ha att det nya partiet i sin struktur inte är så nytt, inte innebär så mycket förnyelse. Partiet består av avhoppare och rebeller just från LDP. De är i bokstavlig bemärkelse etablissemangets söner och deras politik har ingenting med revolution att göra. Men de är emot bristen på valreformer i landet och de är emot den utbredda korruptionen i politikerleden, den som skadat deras yrkesanseende. Japan har haft en kris som liknar den i Italien och rebellerna fick chansen att med en moralisk avstamp fälla sittande regering. Och om det finns någon kursändring består den i att förnyelsepartiet, mer än gamla LDP, vänder sig till storstadsområdenas konsumenter och mindre till landsbygdsbefolkningen. Förnyelsen består framför allt i att Japan även i politiken får det som så länge funnits i Japans näringsliv, nämligen konkurrens. Japan kommer loss ur vad som i praktiken varit ett enpartisystem. Staffan Heimersson, Hongkong.
...24 juni 1993. Så här gör kurder, PKK, i kampen för ett fritt land. Kurdistan.
För några veckor sedan kom varningen. Idag genomförde kurdiska aktivister i 14 västeuropeiska städer, däribland Stockholm, samordnade attacker mot turkiska intressen. Aktionerna var en uppmaning till Turkiet att, som det hette, omedelbart avbryta kriget mot kurderna.
Över en stor del av Västeuropa gick idag en våg av demonstrationer och attentat mot turkiska intressen. Ambassader, turistbyråer och flygbolag i flera städer i Tyskland, Frankrike, Schweiz, Danmark och Sverige utsattes för attackerna. I Schweiz huvudstad Bern dog en människa och 8 skadades sen skottlossning brutit ut mellan demonstranter och ambassadpersonal. Och vid konsulatet i München bröt sig 5 beväpnade kurdiska demonstranter in i morse och tog konsulatpersonalen som gisslan. För ett par timmar sedan släpptes 8 kvinnor ur gisslan, men övriga är fortfarande kvar på konsulatet. Ockupanterna kräver att den tyske förbundskanslern Helmut Kohl ska framträda i TV och uppmana Turkiet att, som det heter, omedelbart avsluta kriget mot det kurdiska folket. Annars hotar de att spränga byggnaden i luften. Men regeringen i Bonn har meddelat att man inte kommer att ge efter för kraven. Den kurdiska organisationen PKK har tagit på sig ansvaret för flertalet av attentaten som beskrivs som ett led i kampen för ett fritt Kurdistan. Den turkiska regeringen har redan begärt att de som ligger bakom attentaten ska gripas och utlämnas till Turkiet.
I Stockholm anfölls den turkiska turistbyråns kontor nära Stureplan. 5 personer tog sig in där och gick lös på inredningen med järnrör. Det blev stora skador på kontoret, men ingen av de 3 anställda skadades.
Dagen efter, alltså den 25 juni 1993.
De kurdiska attackerna mot turkiska mål runt om i Europa framkallade häftiga reaktioner i Ankara. Den turkiska regeringen protesterar mot vad de ser som slapp bevakning.
Den turkiske premiärministern Erdal İnönü sa att hans regering hade varnat Tyskland för att attacker var att vänta från kurdiska grupper och hade bett den tyska regeringen att skydda turkiska institutioner på tysk mark. Han lät förstå att varningarna hade förklingat ohörda. Och igår kallades inte bara den tyska ambassadören utan också diplomater från Frankrike och Schweiz till turkiska UD för att motta protester mot vad regeringen i Ankara ser som polisens senfärdighet när attackerna vill vara ett faktum. Den turkiska regeringen har länge varit missnöjd med att kurdiska partier får verka i Tyskland där det ju bor många kurder, åtskilliga av de politiska flyktingar. Och händelserna nu kan ytterligare komplicera förhållandet mellan Tyskland och Turkiet. De kommer ju strax efter det att tyska nynazister mördat turkar vid mordbranden i Solingen. En händelse som naturligtvis väckte starka känslor i Turkiet och skarp kritik mot tyska myndigheter. Samtidigt spekulerar bedömare i Ankara vad syftet med de olika attackerna kan vara, mer än att dra internationell uppmärksamhet till kurdernas belägenhet. Angreppen kommer ju just som Turkiets första kvinnliga regeringsbildare, Tansu Çiller, ska utse sin regering. Och ett syfte skulle kunna vara att påminna henne om att den kurdiska frågan är den turkiska regeringens problem nummer 1. En del bedömare i Ankara befarar också att händelser av det här slaget kan stärka hökarna i den turkiska armén i deras krav på en definitiv uppgörelse med den kurdiska gerillan i östra Turkiet.
Jan-Olof Pettersson om reaktionerna i Turkiet.
Juni 1993. Svenske FN-befälhavarens avsättning diskuteras.
FNs överraskande beslut att ersätta svensken Lars-Erik Wahlgren som chef för FN-styrkorna i det forna Jugoslavien med en fransk general kritiseras av Sverige. Vid ett möte i FNs högkvarter i New York framförde FN-ambassadören Peter Oswald en skarp protest mot generalsekreterarens sätt att utse en ny chef.
Ja, det gjorde jag. Jag sa att vi ifrågasätter inte generalsekreterarens rätt att besluta om vem som ska vara chefer om Prefor, men vi hade synpunkter på sättet att byta befälhavare. Vi menar att här gavs ingen förvarning vare sig till den svenska regeringen, till general Wahlgren själv eller någon annan truppbidragare. Och vi tycker nog att vi borde ha fått en sådan förvarning.
Den här kritiken framfördes på ett möte med representanter från länder som på FNs uppdrag redan har sänt trupper eller som kommer att sända trupper till det före detta Jugoslavien. Det svenska truppdeltagandet påverkas inte av den här kritiken av generalsekreteraren, säger Peter Oswald, som upprepar att ett antal frågor, bland annat om befälsordningen, måste klaras ut innan den svenska FN-truppen kan skickas iväg. Och Peter Oswald betonar att kritiken mot generalsekreteraren inte främst är en följd av att Lars-Erik Wahlgren, den förre chefen för FNs styrkor i det forna Jugoslavien, är svensk.
Det var inte för att Wahlgren råkade vara svensk som vi tog upp frågan, utan det är den principiella frågan. Och principiella frågan är att vi tycker att vi som stor truppbidragare och kanske också som en potentiell truppbidragare i en större FN-operation i Bosnien, har all rätt att kräva att en sån här viktig fråga blir konsulterad.
Det sägs att det finns en mer utbredd kritik mot generalsekreteraren Boutros Boutros-Ghali, att han sköter för många frågor själv utan konsultationer. Stämmer det?
Ja, jag vill här inte göra någon allmän kommentar om generalsekreteraren. Jag vill bara redovisa vad vi i den här frågan anser att vad vi tycker.
Blev det några reaktioner på mötet efter det du hade framfört, den svenska ståndpunkten?
För det första så tror jag att för flera stycken var det kanske till och med en nyhet att höra att chefen för Unprofor hade bytts ut. Och för det andra så var ju syftet med själva mötet ett annat, nämligen att diskutera och se vilka andra länder, eller vilka länder som var nu beredda att ställa upp i det nya mandatet i Bosnien. Och det fanns ingen som tog upp den här tråden eller kommenterade den.
Sveriges FN-ambassadör Peter Osvall, och det var Annika Strömmelin som hade pratat med honom i New York. Klockan är drygt 7:10. Ni lyssnar på Morgonekot midsommarafton. Nu ska det handla om svälten i Sudan i Morgonekot. Internationella Lutherhjälpen ska nu under midsommarhelgen sända flygplan till södra Sudan för att släppa ner mat till det svältdrabbade området. 500 000 människor svälter på grund av det pågående inbördeskriget.
1400 ton mat, utsäde, mediciner, fiskenät och jordbruksredskap ska släppas ner från de flygplan som Internationella Lutherhjälpen sänder iväg under midsommarhelgen. Men det räcker bara till 40 000 av de svältande människorna i södra Sudan. Sedan 10 år pågår ett inbördeskrig i landet. Den muslimska regeringen i Khartoum har infört en islamsk lag som ska gälla i hela riket. Men i de södra delarna dominerar traditionella religioner tillsammans med kristendomen. Där kämpar den splittrade SPLA-gerillan för självbestämmande. Det område som maten skickas till är egentligen en mycket bördig del av landet. Men kriget har slagit ut allt jordbruk, så nu finns det inte längre någon möjlighet att försörja sig själv, berättar Tommy Lövgren på Lutherhjälpen i Uppsala.
Man beskriver situationen i södra Sudan ungefär som situationen var i Somalia i fjol. Så den är desperat alltså. Och i vissa områden så talar man redan om att en hel generation barn har utplånats. På vissa håll finns det alltså inga barn under 5 år längre.
Nu är det ju omöjligt att nå området med landtransporter. Hur kan ni försäkra er om att den här maten som ni nu flyger in och släpper ner från flygplan verkligen kommer fram?
Ja, dels så har vi egen internationell personal på plats på marken som kommer att sköta distributionen utav hjälpen. Så att jag tror nog att hjälpen kommer fram. Problemet är ju som du säger att regnen nu under regnperioden gör att vägarna är oframkomliga. På vissa platser kan man inte ens landa utan man får då släppa ner maten över ett stort område. Och det gör ju naturligtvis att det kan vara vissa problem med att hitta den här maten.
Tommy Lövgren, Lutherhjälpen i Uppsala, reporter Maud Larsen.
Juni 1993, Azerbaijan.
I Azerbaijan beslöt parlamentet igår kväll att beröva president El-Shibey alla hans maktbefogenheter. Detta sedan presidenten inte hörsammat uppmaningarna att återvända till huvudstaden Baku.
Parlamentet gick inte så långt som till att uttala att avsätta El-Shibey eller dra in presidentposten, utan tog istället ifrån honom alla hans maktfunktioner. Beslutet gör att Azerbaijans tidigare kommunistiska härskare Gejdar Aliyev nu i praktiken övertagit posten som statschef. Han utsågs i början på den pågående krisen till talman, vilket är andra posten i rangordning i staten. Men parlamentets åtgärd är juridiskt mycket tvivelaktig och väcker egentligen fler frågor än svar. El-Chibey utsågs med mycket klar majoritet till president för ett år sedan i fria val, och frågan är vilken rätt parlamentet har att i praktiken avsätta honom. Länder som USA och Turkiet har också fördömt försöken att tvinga bort presidenten. Parlamentets beslut innebär långt ifrån slutet på maktkampen i Azerbaijan. Det var för precis en vecka sedan som El-Chibey flydde från huvudstaden Baku inför anstormande rebellstyrkor vars ledare, överste Gusejnov, krävde presidentens avgång. El-Chibey tog sin tillflykt till enklaven Nakhichevan i sydvästra Azerbaijan, och trots en rad uppmaningar från parlamentet har han vägrat återvända till huvudstaden. Överste Gusejnov inledde sitt uppror i början av juni då han efter ett blodigt slag tog kontrollen över Azerbaijans andra stad i västra delen av landet. President El-Chibey har betecknat upproret som ett försök från den tidigare kommunistiska partibyråkratin att återta makten. Överstens styrkor står fortfarande i utkanten av Baku där man väntat på resultaten av de senaste dagarnas politiska manövrerande, som nu alltså resulterat i att El-Chibey berövat sina maktfunktioner. Det har ännu inte kommit några reaktioner från rebellstyrkorna på det beslutet. Att överste Gusejnovs lilla upprorsarmé obehindrat lyckas marschera ända till Baku visar vilket upplösningstillstånd som Azerbaijan befinner sig i. Till stor del är det ett resultat av kriget kring Nagorno-Karabach. Inte minst är det motgångarna där som lett till att den lagligt valda presidenten fått se sin popularitet sjunka brant. El-Chibeys beslut att fly från huvudstaden har ytterligare undergrävt hans auktoritet, så gårdagens beslut i parlamentet har antagligen starkt folkligt stöd. Sten Sjöström, Moskva.
Den 25 juni 1993, Estland.
Ryssland stoppade idag leveransen av naturgas till Estland, rapporterar nyhetsbyrån Baltfax. Beskedet kommer samtidigt som förhandlingarna om ryssarnas ställning i Estland kört fast. Det var i måndags parlamentet i Estland antog den kontroversiella lag enligt vilket alla icke-ester betraktas som utlänningar.
Både utanför parlamentet i Tallinn och i Narva i nordöstra Estland har tusentals ryssar protesterat mot att de blir diskriminerade.
Начали начнутся просто акты гражданского неповиновения. Забастовки, блокирование дорог, забастовки, блокирование дорог.
Esterna anklagar Moskva för att stå bakom den nya vågen av ryska demonstrationer i landet.
Ma olen sellest täiesti kindel, sellepärast, et põhiline desinformatsioonikanal, mis venelastele on suunatud, on just Moskva kontrolli all olevad uudisagentuurid.
Det som nu har retat ryssarna är att man i höstens kommunalval visserligen får rösta men inte ställa upp med egna kandidater. Dessutom är man missnöjda med den nya utlänningslagen som parlamentet drev igenom i måndags. Den nya lagen innebär att ryssarna som utgör en tredjedel av befolkningen definieras som utlänningar och måste söka om uppehållstillstånd oberoende hur länge de har bott i Estland. Det ryska utrikesministeriet hotar också med att truppreträtten kommer att fördröjas på grund av att ryssarna diskrimineras i Estland.
Statsminister Bildt anser att Rysslands åtgärder mot Estland är oberättigade. Det är inte genom hot om ensidigt stormaktsagerande som Ryssland övertygar resten av Europa om sin plats som naturlig och önskvärd partner i det nya europeiska samarbetet, säger statsministern.
Juni 1993, Sydafrika.
Vita extremister stormar World Trade Center i Johannesburg och stoppar förhandlingarna om demokratisering av Sydafrika. Förhandlingarna mellan den sydafrikanska regeringen och ANC om en framtida demokratisering avbröts idag under dramatiska former då vita extremister anföll och intog förhandlingslokalen.
Johannesburg, Sydafrika idag. Demonstranter från de vita afrikandernas nationella front och andra högerextremistiska organisationer gjorde allt för att stoppa de förhandlingar som pågick in i kongresshallen, World Trade Center. Beväpnade demonstranter blockerade tillfarten till byggnaden, förstörde bilar och skrämde bort delegater. Så small det. Pansarbilen med nynazistiska tecken som symboliserar afrikanernas motståndsrörelse brakade igenom entrédörrarna och den skränande hopen välde in och all ordning försvann. Polisen togs inte ingripa. Där inne hade representanter för regeringen, ANC och andra organisationer försökt diskutera en rasblandad framtid för Sydafrika. De uniformerade vita demonstranterna anser att förhandlingarna bara leder till att de svarta får makt och inflytande. De kräver en sydafrikansk federation där en av staterna ska vara helt vit. Det är någonting som regeringen som de svartas förhandlare inte vill acceptera. Men de skrämdes på flykten och de vita rasisterna bänkade sig för att driva jäck med de samtal som avbrutits. Ett steg framåt i utvecklingen mot ett Sydafrika utan åtskillnad mellan svarta och vita förvandlades till två steg tillbaka.
Den 25 juni 1993. Muslimer överallt i världen sticker upp, men de har inte lätt.
Efter bombattentatet mot World Trade Center i New York i februari så har den federala polisen bedrivit intensiv spaning mot fundamentalistiska muslimer i USA. Ytterligare 8 har nu häktats och enligt polisen hade de planerat att spränga bland annat garaget i FN-skrapan.
FN-högkvarteret i New York skulle ha sprängts av de 8 nu anhållna muslimerna. Det hävdade USA:s federala polis. Många vanliga människor kunde ha dödats. För de gripna planerade enligt polisen att spränga de tunnlar som förbinder Manhattan med fastlandet. Hundratals bilister kunde ha drängts här om inte polisen hade arresterat våldsmännen just som de rörde ihop bomberna.
I drive through the tunnel very, very frequently, and this is the first time in a long time I really thought about the tunnel actually blowing up and the consequences of people being in it. It's a scary, scary thought.
5 av de gripna kommer från Sudan som har blivit ett fäste för muslimska fundamentalister. Den 26 februari i år utfördes ett attentat mot New Yorks World Trade Center. Då dödades 6 människor medan 1000 skadades. Det sprängämne som användes den gången hade samma sammansättning som det som nu förfärdigades. Då, liksom nu, så misstänktes den religiösa ledaren Sheikh Omar Abdelrahman vara inspiratör bakom dådet. Sheikh Omar förnekar och säger att han är emot allt våld.
Gripandet av påstådda muslimska terrorister i USA är ett exempel på hur komplicerat förhållandet är mellan västländerna och det växande antal muslimer som har utvandrat dit. I en serie reportage ska Rapport skildra hur muslimer har det i väst. Vi ska börja med USA. Där finns det 6 miljoner muslimer och flertalet av dem känner sig stå utanför.
En moské i USA, en syn som faktiskt blir allt vanligare. Upp till 6 miljoner bor i Amerika och de flesta muslimer har kommit till USA av samma skäl som människor i alla tider har kommit, för att söka lyckan, för att få ett bättre liv än det som man lämnat bakom sig. Men kanske har just muslimerna haft det svårare att lyckas än någon annan minoritet i den amerikanska smältdegeln.
Många muslimer i USA anser att de ständigt klassas som mindre värda av den amerikanska allmänheten.
It's become so regular that people almost take it in stride now. They don't realize that they shouldn't have to live this way.
Särskilt utsatta var muslimerna i USA i samband med konflikten i Persiska viken och nu senast när 6 muslimer åtalades för bombdådet i World Trade Center. Vandalismen och mordhoten har ökat mot muslimer, liksom trakasserier av mer vardagligt slag.
2 Dearborn police cars pulled up and just told us get out of the car and we're going to search your car and your personal belongings and everything. And we said, what's the charge? And they says, we have a call that you guys are selling guns. And that was so, we said, we told them this is so preposterous, you know, selling guns. We're students. All we have is books on us.
Mike Ahmed studerar i Dearborn utanför Detroit, där den största muslimska församlingen finns i USA. Han vill satsa på framtiden, men många andra unga muslimer i USA isoleras och söker sig istället till den kompromisslösa muslimska fundamentalism som växer bland moskéerna nästan överallt i världen. Och det är till en sådan fundamentalistisk sekt som de åtalade för bombdådet i New York påstås tillhöra. De muslimer som lyckas bäst i USA är de som har varit i landet längst, och det är bland dem och deras barn som det största hoppet om framtiden finns.
Yes, I think things will probably get better. I have hope for it, for relations between the American community and the American community as a whole.
Men de amerikanska arabiska muslimerna har lång väg att vandra för att nå likvärdighet i det amerikanska samhället. Ett samhälle som, om det överhuvudtaget uppmärksammar muslimerna, klassar dem som potentiella fiender. Folke Rydén, USA.
Den mest utsatta muslimska folkgruppen i Europa, det är givetvis muslimerna i Bosnien-Herzegovina. Deras vicepresident säger nu att om de blir allt mer trängda utan att få hjälp från väst, så återstår inget annat än terrorism.
We'll continue to resist, and I can tell you we cannot be destroyed without help of the international community. So if the international community decided to finish with us, of course the terrorism will start all around Europe. We have 1 million of Bosnians now in Western Europe. They are very quiet, but their soul and heart is in Bosnia. If the European community is trying to sell Bosnia, those people will behave like robots, and there will be disaster. Everyone will make individual decision, and I don't know what they'll do. I'll not encourage them, but I'll not be able to stop them.
juni 1993. Sverige och Irak.
Sverige ger ytterligare 50 miljoner kronor till FNs hjälpprogram i Irak. Regeringen förnekar att det är ett försök att köpa de tre fängslade svenskarna i Bagdad fria.
Det var den 3 september i fjol som Leif Westberg, Stefan Wihlborg och Christer Strömgren fängslades i Irak. Anklagade för att ha kränkt gränsen mot Kuwait. Och sen dess har det pågått arbete för att få dem fria.
De är inne i ett mycket intensivt skede för närvarande, men jag vill inte kommentera innehållet i dem.
Hur märker man att det är intensivt?
Ja, intensivt är att det är intensivt. Vi har ett intensivt samtal med dem.
I början av juni så antydde Iraks utrikesminister att ett ökat svenskt bistånd skulle kunna göra det lättare för svenskarna att få igenom sina nådansökningar. Och nu har Sverige på kort tid beviljat totalt 65 miljoner kronor till FNs hjälpprogram i Irak. I maj 15 miljoner kronor och nu igår ytterligare 50 miljoner. Men om det finns en direkt koppling till samtalen om frigivningen av svenskarna, det vill UD inte säga någonting om.
Vi har tidigare stött FNs verksamhet, och detta är snarast en uppföljning av detta. Men det är också så ju, att det sitter ju tre svenskar där nere, och det är en verklighet mot vilken vi fattar besluten.
Det är inte ett sätt att försöka köpa svenskarna fria?
Det är inte ett sätt att köpa svenskarna fria. Önskemålet om det humanitära biståndet kommer ju från FN. Det är FN som har gjort prioriteringarna. Det ingår i FNs verksamhet i Irak.
Den 26 juni 1993. FN ber Sverige om ursäkt.
FNs generalsekreterare Boutros Ghali har personligen bett den svenska regeringen om ursäkt när det gäller hanteringen av den svenska generalen Lars-Erik Wahlgren. Nyheten att Wahlgren skulle lämna sin post som överbefälhavare för FN-styrkorna i före detta Jugoslavien kom ut i Frankrike innan den svenska regeringen hade blivit informerad. Boutros Ghali beklagar det och säger att förhandlingarna inte var klara när uppgifterna läckte ut. Utrikesminister af Ugglas är nöjd med förklaringen och säger till TT att hon är beredd att glömma historien.
Men det gör nog inte Wahlgren. juni 1993. Kort om muslimer i Bryssel.
Diskrimineras de, men bilden är inte alltigenom mörk. Här var bemöts de tolerant. Ett exempel är Bryssel.
Tout le monde célèbre sans filtre librement. Le but, tu ne peux faire appeler un homonyme musulman. Les hôpitaux respectent le culte musulman. Il y a un cimetière ou deux cimetières en Belgique musulman. Donc, de ce point de vue-là, le culte est respecté.
I Bryssel behöver muslimerna inte kämpa för att få bygga en moské någonstans i en förort. Stora moskén finns en länge i Jubelparken i centrum, bara 100 meter från EG-kommissionen. Belgiens religiösa tolerans saknar motstycke i Europa. Och muslimerna från framförallt Turkiet och Marocko kan leva på ett sätt som är förbjudet exempelvis för svenska muslimer. Den här krogen, den skulle förmodligen bli hett omdiskuterad i Sverige. Här serveras aldrig fläsk, bara nöt och får. Och köttet kommer från ritualslaktade djur som tappats på allt blod. Det är en slaktform förbjuden i Sverige sedan 30-talet.
Que pensez-vous de cette façon de tuer la bête?
Ah, disons que c'est pas beau à voir, hein. C'est pas très joli à voir parce que bon, vous avez dit, moi ça fait 25 ans que je suis en Belgique. Quand j'étais tout petit, je voyais ça, c'était normal. Mais maintenant, quand je retourne de temps en temps en Tunisie et je vois ça, bah, je préfère ne pas regarder parce que c'est vraiment pas joli.
Ritualslakten äger rum på de kommunala slakterierna. Hit till Antwerpen kommer judar och muslimer varje vecka för att slakta på det sätt deras religion kräver. Torsdagmorgnar är för muslimer. Djuret leds in och är vänt mot Mekka.
C'est très important parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui me téléphonent des pays islamiques, par exemple des Indiens, des Pakistanais ou des Marocains, qui ne peuvent pas aller dans les restaurants donc, européens parce qu'ils savent que la viande n'est pas musulmane. On appelle ça halal. Halal, ça veut dire logique à manger. Et c'est comme ça que j'ai décidé de la faire donc, chez les boucheries islamiques.
Belgiska myndigheter upplåter slakthusen framförallt för att undvika svartslakt och igenproppade avlopp. Religionsfriheten går här före djurskyddet och allt inspekteras av statliga myndigheter.
Il faut bien vivre en société, respecter les caractéristiques culturelles des uns et des autres. Même si on a parfois des sentiments personnels sur la question, ben on consent que il faut bien que chacun puisse vivre selon sa culture. Dans le respect de règles que nous avons jugées suffisantes.
Nice and easy.
Arrived one morning with this leg full of creases. I said, call that a leg? You're joking. Come on, Mum. If I'm gonna play football, I need a leg that's decent. She prescribed exercise, a diet that's wise, and a bit of diddly-dum. And she went, die, die, diddly-bum, diddly-bum, a die-do, bye, diddly-yum-a-dumma, looking on your bits. I die, diddly-i-dumma-dibba-di-do, whoops, diddly-bum-a-dumma, hides, bills, grits. So diddly-bum-a, diddly-bum-a, diddly-bum-a, diddly-bum-a, diddly-bum-a, diddly-bum-a, looking on your bits. Dee-dum, diddly-dum, dee-bum, dee-di-do, whoop, diddly-whoop-whoop. Now that is what I call a leg.
Hides, bills, grits.
söndag morgon den 27 juni 1993. Ja, så var det igång igen mellan USA och Irak.
Amerikanska stridsfartyg avfyrade sent igår kväll 23 kryssningsrobotar mot Iraks huvudstad Bagdad. Målet var den irakiska underrättelsetjänstens högkvarter i centrala staden. Robotarna avfyrades från fartyg i Persiska viken och Röda havet. Den amerikanska överbefälhavaren Colin Powell sa att preliminär information visade att flera robotar träffade målet. USAs president Bill Clinton gav order om attacken i fredags och sa i ett tv-sänt tal i natt att attacken var en hämnd för en komplott för att mörda före presidenten George Bush vid ett besök i Kuwait i våras. Clinton kallade komplotten feg och avskyvärd och sa sig ha fått bevis för att Iraks underrättelsetjänst låg bakom den. Iraks styrande revolutionsråd hävdar nu på morgonen att många civila dödades i attacken. I ett uttalande från rådet sägs att robotar sköts mot den irakiska underrättelsetjänstens högkvarter och omgivande bostadsområden. I uttalandet sägs att denna nya fega aggression krävde många dödsoffer bland civila och ett stort antal människor skadades bland de kvinnor och barn, alltså enligt Iraks revolutionsråd. Och en irakisk civilförsvarstjänsteman hävdar nu på morgonen att tre människor saknas och tros ha omkommit i husras vid den amerikanska robotattacken mot Bagdad. Minst två robotar uppges ha slagit ner i bostadsområden nära Iraks underrättelsetjänst. Men Vita husets talesman Didi Myers sa i natt att allt hade gjorts för att undvika att civila skulle skadas vid attacken.
My fellow Americans, this evening I want to speak with you about an attack by the government of Iraq against the United States and the actions we have just taken to respond. This past April, the Kuwaiti government uncovered what they suspected was a car bombing plot to assassinate former President George Bush while he was visiting Kuwait City. The Kuwaiti authorities arrested 16 suspects, including two Iraqi nationals. Following those arrests, I ordered our own intelligence and law enforcement agencies to conduct a thorough and independent investigation. Over the past several weeks, officials from those agencies reviewed a range of intelligence information, traveled to Kuwait and elsewhere, extensively interviewed the suspects, and thoroughly examined the forensic evidence. This Thursday, Attorney General Reno and Director of Central Intelligence Woolsey gave me their findings. Based on their investigation, there is compelling evidence that there was, in fact, a plot to assassinate former President Bush, and that this plot, which included the use of a powerful bomb made in Iraq, was directed and pursued by the Iraqi intelligence service.
Bilen ska ha smugglats från Iraks sydliga stad Basra in över gränsen till Kuwait två dagar före den tidigare presidentens ankomst. Och en av de anklagade säger sig ha handlat på uppdrag av den irakiska underrättelsetjänsten. Bevisen tillverkades för att rättfärdiga det fega angreppet på det irakiska folket, heter det idag på morgonen i ett uttalande från det styrande revolutionsrådet där president Saddam Hussein är ordförande. Irak hade hoppats på ett bättre förhållande med USA i samband med presidentskiftet i Washington, men togs mycket snabbt ur sina illusioner. I januari i år flygbombades Bagdad på själva tvåårsdagen av de attacker som inledde kriget vid Persiska viken. Och även om det formellt var George Bush, tack och adjö, hade han Bill Clintons fulla stöd. Den gången brakade en av de annars så träffsäkra kryssningsmissilerna rakt in i presshotellet där de utländska journalisterna bodde. Det återstår nu att se hur pricksäkra missilerna var den här gången. Titti Nylander, Nicosia.
Vita huset uppger nu på morgonen att det är USA ensamt som står bakom anfallet mot Irak i natt. Men Storbritanniens premiärminister John Major fick redan igår reda på att USA skulle anfalla Irak och gav då Bill Clinton sitt fulla stöd. Och i USA är reaktionerna positiva efter anfallet. President Clinton har fått beröm både från republikaner och demokrater. Och militärer har också varit positiva, bland dem flygvapengeneralen Perry Smith. Clinton agerade verkligen som president. Det är detta som presidenter har lön för att göra, att fatta dessa svåra beslut om att tillgripa våld, sa han. Senare idag ska FNs säkerhetsråd hålla ett extra möte om det som har hänt i natt.
kvällen samma dag, 27 juni, Irak.
Från Irak uppges nu att minst 6 människor dödades och ett 10-tal skadades i ett bostadsområde nära målet för nattens amerikanska attack, där ett antal kryssningsmissiler avfyrades mot underrättelsetjänstens högkvarter i Bagdad. Här är vår Mellanöstern-korrespondent.
Irakisk TV har under eftermiddagen visat bilder på raserade boningshus där flera människor uppges ha dödats. Däremot nämner inte massmedierna med ett ord det verkliga målet för nattens amerikanska missilattack, underrättelsetjänstens högkvarter som ligger invid det drabbade exklusiva bostadsområdet Al-Mansour mitt i Bagdad. Enligt den amerikanska militären träffade de flesta missilerna sitt avsedda mål, men det erkänns också att minst 3 av de vanligen träffsäkra kryssningsmissilerna hamnade utanför. Indirekta skador, som det heter på militärt språk när civilpersoner mister livet. Det var mitt i natten till idag som 23 Tomahawk-missiler avfyrades mot Bagdad från amerikanska krigsfartyg i Röda havet och Persiska viken. Attacken beordrades av president Bill Clinton som en vedergällning för en påstådd irakisk komplott för att döda företrädaren George Bush under ett besök i Kuwait i våras. USA anser sig ha bevis för att sammansvärjningen utgick från underrättelsetjänstens nervcentrum i Bagdad, som var målet för nattens attack. Det irakiska revolutionsrådet under Saddam Husseins ledning avvisar anklagelserna och utpekar missilanfallet som en feg handling. Bagdadborna själva reagerade med bestörtning och börjar nu mer eller mindre mot sin vilja att skylla väst för sina lidanden snarare än Saddam Hussein. Arabförbundet har tagit avstånd från attacken som oberättigad, och det annars västvänliga Egypten har indirekt kritiserat USA genom att uppmana Bill Clinton att ta i lika hårt mot serberna i Bosnien. USA har länge anklagats för dubbelmoral i världspolitiken av arabländernas regeringar, och det är ett tema som nu väntas återkomma med kraft i reaktionerna efter attacken.